Och välkomna till andra avsnittet av Kungligt. Vilken rivstart vi hade förra veckan.
Ja, och vad roligt att så många har lyssnat och så många har hört av sig. Vi har fått mängder av mejl och kommentarer.
Ja, och vi hoppas ju att ni är ännu fler nu som har hittat tid till våran kungliga podcast. Och den finns ju, som ni som har hittat vet säkert, på Spotify, Acast, podcastappen. Ni vet den här lilla, vad säger man?
Appen.
Appen i telefonen, där finns vi nu också. Och glöm inte att trycka på prenumerera-knappen eller på följ-knappen.
Då missar ni inget avsnitt.
Och då missar ni heller inget kungligt avsnitt. Som kommer ut varje fredag.
Med mig Jenny Alexandersson och
mig Sara Eriksson. Och ni kan känna igen oss från tv-programmet Kungligt med Jenny Alexandersson som finns på Aftonbladet morgon och TV3.
Podden är en förlängning av tv-programmet. Här har vi tid att gräva ner oss lite mer i kungliga spännande ämnen.
Ja, och det är tur det.
Jag tycker vi kör.
Ja, men absolut. Och det som är så kul, det är att under tiden vi pratar nu så kommer den som lyssnar, eller du som lyssnar, att kunna titta på bilder om du lyssnar via Acast-appen.
Där kommer vi lägga in bilder på vissa av sakerna som vi diskuterar.
Ja.
Men vi säger till.
Vi hojtar när det är dags att kolla på bild.
Vi kör igång dagens podd och vi har väldigt mycket att prata om.
Som vanligt.
Vi kommer starta med några korta kungliga höjdpunkter. Sen har vi massor att diskutera kring Harry och Megans stämning mot brittiska medier.
De har fått nog.
De har fått nog. Mm. Och så kommer vi även prata om älskade prinsessan Märtha Louise av Norge och hennes pojkvän som är en shaman.
Ja, det finns väldigt mycket att prata om där. Men först, hurra, hipp hurra för Fergie,
ja,
som har fyllt 60 år.
Ja, men det är jätteroligt, för att på sin födelsedag när hon skulle tacka alla gratulanter på Instagram så hade hon lagt upp en bild som är tagen i Göteborg.
Och den kan ni se nu som lyssnar i Acast-appen.
Det är nämligen så här att hon var på ett välgörenhetsevent med organisationen A Perfect World Foundation. Och hon träffade Sir David Attenborough i Göteborg. Och den här bilden la hon upp och så skrev hon att det här är höjdpunkten i mitt liv.
Och Jenny, för de som inte vet, vem är Fergie?
Fergie var gift med prins Andrew av Storbritannien. De har två barn tillsammans och hon har genom alla år varit väldigt omskriven i pressen, speciellt de brittiska tabloiderna.
Jag tycker att hon är en väldigt färgstark och härlig person att följa. Jag tycker jättemycket om henne.
Jag intervjuade henne för ett par år sedan och hon är faktiskt väldigt frispråkig och en väldigt vänlig själ. Men hon har alltså fyllt 60 och grattis till Fergie.
Ja, men hipp hurra och kul för alla göteborgare också att hon har upp den här bilden därifrån. Och det har varit mycket för henne att fira. Hennes dotter Beatrice förlovade sig för 2 veckor sedan. Så det har varit mycket hurrande och firande på den sidan.
Hon har ett bröllop till att se fram emot. För förra dottern Eugene, hon har ju också gift sig.
Ja, och som vi längtar efter till bröllop. Ja, inte precis. En dag för sent med det. Vad har mer hänt den senaste veckan i den kungliga sfären?
Ja, men kronprinsessan Victoria, hon la ju upp en jättegullig liten film på sin familj när de var ute och gick i, jag tror det, Hagaparken.
Jag tror också att det är det, ja. Och här kan ni se en bild på prins Oscar när han är ute och cyklar. Och
om ni är i Acast-appen.
Acast-appen.
Och prins Oscar, han har en balanscykel som han kravlar sig fram på. Mm. Alltså man har ju båda fötterna i marken och så liksom sparkar man sig fram lite grann på den här.
Väldigt många barn som har en sån.
Ja, och de plockade skräp med turen.
Oj!
Plast i naturen!
Bra, Oscar! Oh.
Bra!
Plast i natur!
Nej, det gjorde de inte, för det var så här att Oscar började hojta väldigt glatt. Plast i naturen! Mamma plast!
Då blev kronprinsessan glad, för det här är ju någonting de verkligen pratar mycket med sina barn om, att man ska städa upp i naturen.
Det här är ju hennes hjärteämne med miljön, och hon har ju varit och plockat skräp med sina barn åtskilliga gånger. Jag minns det kom bilder på när Estelle och Victoria plockade skräp på World Cleanup Day till exempel.
Exakt, ja.
Men hur som helst, det kom ju många kommentarer kring att han inte hade hjälm på sig.
Ja, förvånansvärt många, och det var väldigt många som blev upprörda av det här. Kommentarerna vällde in på kungahusets både Instagramkonto och Facebooksida. Och
då finns det ju två sidor av det här.
Exakt.
Den ena är ju att den här familjen är en förebild.
Exakt.
Och att Victoria borde tänkt på både för sin roll som förebild, men också på att Oscar kanske skulle ha hjälm för att vänja sig, alltså den här kopplingen mellan ha cykel och ha hjälm.
Fine. Jag är helt övertygad om att de har koll på det här. Ja. Jag kan förstå att folk blir upprörda, men jag tycker ändå att det var lite väl många som blev upprörda.
För den andra delen av detta då, det är ju det här, är det här nödvändigt att påpeka?
Om ja, man tittar på reglerna så är det ju så att det inte är något krav på hjälm, men det är en rekommendation.
Ja, men mängden, jag bara häpnar mängden kommentarer om hjälm. Jag blir bara trött.
Och så att vad tyckte du var väldigt kul att få den här glimten från deras vardag? De är ute och går, det är barnvagn, det är en sån här balanscykel. Precis som vilken familj som helst helt enkelt. Och jag älskar det.
Det var fint.
Mer sånt, tack.
Nu ska vi kliva på det stora ämnet för dagens podd.
Ja. Yeah.
Och det handlar om Harry och Meghan. Och här kan ni se en bild på Harry och Meghan om ni lyssnar på oss i Acast-appen. Prins Harry av Storbritannien och hans fru Meghan har stämt tidningar. Det vad är det som har hänt, Sara?
Ja, men både prins Harry och Meghan, de sätter nu ner foten mot media och har lämnat in faktiskt olika stämningsansökningar. Det gjorde de i början av oktober, om det var slutet av september.
Mm. Och det kom ju lite som en bomb, just det här att Meghan stämmer den brittiska tidningen The Mail on Sunday. Och den stora anledningen till att hon gör det är att de publicerade ett privatbrev som hon skickade till sin pappa.
Ja, och som säkert många av er som är intresserade av kungligt och som lyssnar på den här podden har ni säkert koll på att det har varit väldigt, väldigt stormigt. Och Meghan har ju en väldigt trasslig relation med sin far. Inte minst där innan deras bröllop 2018 så var det en rad händelser som fick många att häpna faktiskt från Meghans pappas
sida. Det kan man ju berätta att på det här bröllopet så var det en person från Meghans närmsta familj som var närvarande och det var hennes mamma.
Precis.
Pappan och halvsyskonen var inte där. Så man kan säga så här att hennes del av kyrkan var ganska tom om man tänker på släktingar.
Exakt, så att hennes far då närvarade alltså inte vid bröllopet och i efterhand så har han skyllt på hjärtproblem. Något som Meghan själv har uttalat som att hon inte ens visste om att han hade där och då. Så att hon gick fram till altaret ihop med prins Charles istället för sin far.
Det var en fin symbolisk sak att göra tycker jag av prins
Absolut.
Charles.
Absolut, men inte nog med det att hennes far inte dök upp vid bröllopet så har han även baktalat henne väldigt, väldigt många gånger.
Ja, men det finns en historia av att Thomas Markle har då pratat med brittisk press gång på gång. Han har pratat om sin dotter, relationen till Harry. Och det här har väl brittiska medier, kan vi nog säga, gottat sig ganska mycket i. Det har liksom varit en följetong i tabloiderna där.
Och de har också kunnat utnyttja ett läget i med att både Meghans pappa, Meghans syster och Meghans bror har varit väldigt intresserade av att ta kontakt med olika medier i Storbritannien för att helt enkelt bara sprida goja, vågar jag kalla det. Baktalat henne.
Samantha Markle som då är halvsyster till Meghan, hon har bland annat sagt att Meghan är girig, arrogant och en falsk medmänniska. Och med sådana uttalanden kan man väl ändå säga att då är man kanske inte så intresserad av att ha en relation till sin halvsyster.
Om man hon även ha gett ut någon form av bok, va?
Ja, en bok som handlar om att växa upp med Meghan. Och jag är cynisk. Jag ser ju det här som ett sätt för de här personerna att kanske tjäna pengar via tabloiderna. Men det är väl ganska självklart att Meghan inte vill ha en relation till den delen av sin familj om hon blir såld.
Det kan man verkligen förstå och inte nog med det så strax innan bröllopet så bestämde ju hennes far då en träff med olika paparazzi-fotografer för att de skulle få en chans att fotografera honom, vilket han säkerligen också fick betalt för.
Ja, det är klart.
Så att det har varit den ena turen efter den andra kring det här och ja, det är mycket som vi har pratat om i programmet tidigare. Och
brorsan och då, Thomas Markle Jr. som han kallas, han reste ju till och med till London vid bröllopet för att medverka i olika medier. Sen tror jag att han inte gjorde det i slutändan. Det kanske fanns en gräns där även för honom. Men det är klart att allt det här sammantaget har ju gjort att Meghan känner att enough is enough.
Exakt, och därför så valde hon då att skriva ett brev till sin far som hon då inte haft kontakt med på grund av allting som har hänt tidigare. Och i det här brevet då så bad hon bland annat honom att sluta ljuga, och ja, men hon bad dem helt enkelt att vi vill leva vårt liv i fred, liksom, lämna oss och sluta baktala oss. Och hon ska även ha skrivit att han har krossat hennes hjärta i 1 miljon bitar och att, ja, men att hon uppmanar honom till att sluta vända sig till media utan kommunicera med henne direkt istället. Och det här var ju verkligen ett statement från Megans sida att skriva till honom. Och vad gör då pappan istället för att ta åt sig av hans dotters önskan? Nej, men då säljer han det här brevet vidare som att inte det han redan har gjort är nog.
Ja, och det var nog ganska chockerande för alla inblandade såklart. Hans förklaring till det här är att det hade varit en artikel i People Magazine där reporten hade intervjuat flera av Megans vänner som uttalade sig om relationen. Och han menar på att det här är ett sätt för honom att i alla fall få försvara sig. Och om han visar delar av de här breven som Megan har skrivit så kan det liksom förklara vissa saker. Men han har ju sen i efterhand då blivit arg på Mail & Sunday som menat att de vinklade det på ett sätt som han inte var beredd på.
Mm.
Och han har ju också sagt i någon intervju att han såg inte det här brevet från sin dotter som kärleksfullt utan att det var sårande för honom.
Det att kanske gör satte ner foten mot honom.
Ja, eller? Det kanske gör att det är lättare för honom då att sälja det, vad vet jag. Men det var droppen för Meghan och Harry att se det här brevet i tryck. Och det har då lämnats in en stämningsansökan och det kommer bli en juridisk
process kring,
process
det, här,
liksom, kring det här, såklart. Mm.
Men det är inte nog med det, så att Megan har ju då stämt tidningen för att ha publicerat brevet som hon handskrivet har skickat till sin far. Men i samband med det så fick ju också prins Harry nog och kände att nej, men nu är det bra med agg mot min fru. För det är någonting vi faktiskt har pratat om tidigare i programmet och vi har samtalat om det också igen, är att Megan får utstå så otroligt och oacceptabelt mycket skit från alla möjliga håll.
Jag var inte riktigt beredd på det. Jag läste på Instagram när hon hade lagt upp att hon har lanserat en klädkollektion där pengarna går till välgörenhet. Varje person som köper ett par byxor eller en blus skänker då samtidigt
och det liknande plagg. Då kan ni se bilder på här nu i Acast-appen från den här lanseringen när hon lanserade kläder.
Kolla in de här kläderna. Ja. Varje plagg som köps genererar också ett plagg till en person som inte har råd att betala för de här plaggen.
Ett väldigt bra initiativ tycker vi.
Ja, men då fylldes ju det här kommentarsfältet av så mycket hat. Och jag var ju medveten om att det finns två läger, främst i Storbritannien kring Meghan. De som hatar henne och de som älskar henne. Men att det var så starkt.
Men folk skriver saker som att hon är fejk och att hon bara spelar en roll och att hon har förstört relationen mellan Harry och William. Alltså det är ganska grova påhopp och det här är bara några få grejer.
Och rasistiska påhopp.
Exakt. Och jag vet att både du och jag har till och med ställt, för det har jag även figurerat i kanaler som vi har hand om i Kungligt, att folk skriver elaka kommentarer och man ställer frågan varför? Varför tycker du så här? Vad är det som pågår? Man får inget bra svar utan det är bara...
Ja, men jag hade en konversation med en person som faktiskt vettigt gav en förklaring. Men det här handlar ju också om, det handlar om att man ser på den brittiska kungafamiljen på ett visst sätt, att en främmande fågel nu kliver in och faktiskt tar plats och en stark kvinna kanske inte faller riktigt i god jord hos alla.
Vilket är helt sjukt 2019.
Och sen kan man också säga så här, hon är helt ny i sin roll. Det är väl självklart att hon spelar en roll när hon representerar. Vad annat ska hon göra? Hon är inte född till det här.
Nej.
Hon måste gå in i en roll.
Ja.
Sen om folk ser igenom det eller inte, fine, man kanske ska se på resultatet. Vad händer genom hennes engagemang?
Mm.
Kan det generera någonting bra? Man kan alltid ha åsikter om personer man inte gillar eller tycker är fejk och det ena med det andra. Men just att sprida det hatet, det kanske också är ett barn av vår tid. Det är så här det ser ut.
Alla dessa nätroll liksom.
Det är så lätt att trycka på tangenterna när man gömmer sig bakom ett konto. Men alltså det, man ska också ta det här på allvar. Att, så är det även här i Sverige. När man tittar på till exempel prinsessa Sofia, hur mycket näthat hon mötte.
Vilket hon också nu arbetar för att
det sägs alltid lite slarvigt. Ja, det sägs så slarvigt att men folk är så avundsjuka. Nej, det handlar om helt andra mekanismer. Det är inte bara avundsjuka, det är något helt annat också som liksom klickar in i människor.
Mm.
Men som du säger, de har ju väntat till någonting bra här i Sverige.
Prins Carl Philip och prinsessa Sofia arbetar ju verkligen aktivt mot det här med näthat. Sätter ner foten, vi pratade om förra veckan. Den här hashtaggen var nej till näthat.
Mm.
För att verkligen göra ett statement. Nu får det vara nog. Man ska våga stå upp för sig själv, stå upp för andra och verkligen säga ifrån. Och det är ju lite det Harry gör också. Fast han tog det liksom till... Det har väl ändå till ovanligheten att en kunglighet gör denna typen av uttalande som prins Harry gjorde.
Ja, berätta om brevet.
Ja, men för att han, han fick nog helt enkelt och via då Buckingham Palace satte ner foten i ett uttalande. Där han bland annat då säger att han fått nog av brittiska tabloiders bevakning av hans familj. Han säger att han inte längre tyst kan se på när Meghan lider och att brittiska medier har fört en hänsynslös kampanj mot hans fru det senaste året. Under Meghans graviditet och under parets son Archies första månader i livet. I det här uttalandet då så tar han även upp sin framlidne mor Dianas situation och tragiska öde. Där bland annat säger så här: det är min största rädsla att historien upprepar sig. Jag förlorade min mamma och nu ser jag min fru falla offer för samma kraftfulla makt.
Det är ju starkt gjort. Men det är inte första gången han skriver ett öppet brev på det här viset. Det gjorde han även i början av deras relation.
Mm.
För då fick ju Meghan också stå ut med paparazzi-fotografer och det var väldigt mycket negativa kommentarer kring henne. Då skrev han ett öppet brev också och drog exakt samma parallell till sin mamma. Så han spelar ju lite grann på det där.
Och det kan jag förstå med tanke på vad som faktiskt hände Diana och hur hon verkligen blev jagad av media in i sin död.
Mm.
Så att det är klart att han sätter ner foten, säger ifrån. Han vill inte se någonting liknande. Han vill inte att Meghan ska känna sig jagad av brittisk media.
Nej. Och undrar om det var den här tidningen som Meghan stämde. Vi såg ju någon Instagram-inlägg eller tweet ifrån dem där de plötsligt gullade jättemycket med Meghan. Så kanske tog det skruven då på något sätt.
Ja, men kanske
sätt,
men... det, ja.
Nästa steg för Harry och Meghan var ju också en annan stämning.
Mm.
De stämmer The Sun och The Mirror. Och det handlar om att Harry ska ha fått sin mobiltelefon hackad. Det kan vara så att det här rör sig om något som ligger lite längre tillbaka i tiden.
Mm.
Det finns en historia kring att flera kändisar och kungafamiljen fått sina telefonsvarare på mobiltelefonerna avlyssnade eller hackade av reportrar. Så det är lite oklart om det här gäller en ny avlyssning eller om det gäller den här gamla. Men en stämningsansökan är inlämnad i alla fall.
I det stora hela så har ju både Meghan och Harry i alla fall verkligen satt ner foten mot media och gjort ett tydligt statement att nu får det vara nog. Och jag hoppas verkligen att de kommer att få mer respekt av det här, att folk liksom vågar backa.
Ja, samtidigt så är det ju så här att i den här rollen får man nog stå ut med att bli omskriven.
Men det är skillnad på att bli omskriven eller bli som trakasserad som Meghan och Harry har blivit. Och framförallt då av dessa nättroll.
Absolut.
Och det här med att publicera ett brev som hon har skickat till sin far, det är ju väldigt hänsynslöst.
Brittiska tabloider har ju en helt annan kultur.
Mm.
Många kan klaga på Aftonbladet och Expressen att vi har stora rubriker kring saker. Kollar man i Storbritannien så är ju tabloiderna där och den kulturen snäppet värre.
Mm, exakt.
Och att publicera ett brev på det här viset hade nog aldrig kunnat hända i Sverige.
Det tror inte jag heller. Och det har ju hänt tidigare, som vi pratade om också, att de har stämt tidningar tidigare. Och prins Harrys bror då, prins William, han stämde ju franska tidningen Closer efter att de faktiskt helt hänsynslöst publicerade topless-bilder på hans fru Kate.
Och där kan man ju säga, hade hon varit på en publik strand topless, ja, då kanske man får tåla att bli plåtad. Men det här var på ett inhägnat privat område. Det finns ju ändå etiska regler kring det här.
Mm, självklart.
Och jag tror faktiskt att de vann den där processen.
Det var mot tidningen Closer, en fransk tidning. Men det här med Kate och Meghan då. Många pratar ju som att det är två läger. Alltingen är man team Kate eller också så är man team Meghan.
Mm.
Vilket också är lite märkligt. Så här typiska i att man ska ställa två kvinnor mot varandra. Det är väldigt svårt för det där.
Mm.
Men hur liksom såg det ut när Catherine då, som hon heter, ska sägas, klev in i det brittiska kungahuset? Fick hon utstå samma påhopp som Meghan? Eller hade hon lite längre startsträcka? Eller liksom hur uppfattade du det som bevaka?
Hon blev ju också väldigt omskriven. Och det rotades i hennes bakgrund. Och det tycker jag är helt okej. Jag menar, det här är en person som ska bli en del av det mest offentliga i Storbritannien.
Mm.
Men jag upplever inte att hon blev lika det var inte lika elakt, det var inte lika utstuderat. Hon hade en helt annan bakgrund. Och det spelade såklart också in med en helt annan typ av uppväxt och familj. Här var det så tacksamt att Meghan hade ett drama i sin familj, att det fanns någonting trasigt som man kunde hänga upp det på. Så Kate kom väl lindrigare.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Undan.
Jag kan inte låta bli att tänka så här, tror att det kan vara så att folk har lite problem med att Meghan ändå har haft en sån framgångsrik karriär innan hon kliver in i kungahuset. Skådis, levt liksom skådespelarlivet i USA och så där. Tror att också det gör att människor vågar hoppa på henne på ett annat sätt än vad man gjorde mot Catherine.
Ja.
Man tror att hon ska tåla det på något sätt. Ja. Någon konstig
twist. Så är det nog. Grace Kelly, som också var stor skådespelerska, gifte in sig i Monacos kungahus. Det var långt före mobiltelefonerna,
långt
Twitter
före Instagram och nätroll.
Ja, men det är klart att det skrevs spaltmeter om henne också. Mm. Idag blir skriverier kring såna här personer mycket mer utstuderade, mycket mer in under skinnet.
Mm.
Väldigt privat och dramatiskt. Man ska inte heller sticka under stol med rasismen. Meghans mamma är ju afroamerikan. Och jag tycker mig märka bland kommentarer och nätroll också att det där kommer fram. Mm. Alltså det är ju någonting där som folk hakar upp sig på. Och framförallt, precis som du säger, hennes bakgrund som skådespelerska, det är ju någonting lockande i det där. Lite grann att den här kvinnan ska stå ut med det här och, mm. och vi har rätt att rota i hennes familjedrama.
Mm. Ja, men det finns ju såklart många andra konsekvenser, förutom att de sätter ner foten, och vi redan vet om både prins William och prins Harrys relation till media, som vi sa tidigare, med tanke på deras mors tragiska död och så vidare. Alla de här påhoppen och alla de här omskrivelserna, det gör ju att de backar tillbaka ännu mer i den mån de kan.
Vi ser ju till exempel att de valde att bosätta sig i Frogmore House istället för att bo kvar inne i London.
Det ska sägas att det är alltså utanför London, så att de bor inte med närheten.
Och ganska avskilt.
Mm.
Och det gör ju också att de, det kanske är det som är anledningen till att de inte ville visa bilder på sin son Archie till en början.
Det är ju först nu egentligen, för 2 veckor sedan, vi fick ta del av bilder på honom. Innan dess har vi bara sett då första gången de visade upp Archie, och då höll de honom i famnen, så det var inte mycket vi såg av honom. Så
att... Och det här leder till en ond cirkel.
Mm.
Det har vi sett även här i Sverige, att drar man sig undan på det viset så blir medierna ofta ännu mer intresserade av att skriva. Som med prinsessa Madeleine som har flyttat utomlands till exempel.
Och det har vi pratat om väldigt mycket, att just det här med att genom att man kanske delar med sig av mer bilder eller vågar visa upp sig mer, så blir också media på ett sätt mättade och inte rotar eller letar lika mycket. Så att ja, vi får se. Men nu väntar vi såklart och se vad som kommer hända med de här
rättsprocesserna, ja. vad de leder fram till. Mm. Jag kan tänka mig, bara spekulera nu, att i det här fallet med det privata brevet.
Mm.
För där handlar stämningsansökan om dels GDPR-lagen, men dels också att de har gjort ett intrång i hennes privatliv.
Mm.
Och där tror jag att det finns ganska starka regler i Storbritannien också kring detta.
Det återstår att se, och här i Kungligpodden håller vi er givetvis uppdaterade om den saken.
Vi fortsätter prata om detta.
Det gör vi, sannoliken. Ska vi ta och rikta fokus mot vårt grannland och prinsessan Märta Louise och hennes pojkvän Shaman Durek?
Det gör vi. Prinsessa Märta Louise av Norge är ju en jättespännande person.
Mm.
Hon har gått helt sin egen väg ända från början. Hon har ju berättat om sin barndom, hur hon var högkänslig. Inte alls trivdes i den här offentliga rollen, utan gärna drog sig undan. Hon var ganska mycket av en pojkflicka också. Mm. Och vi passade inte in i den här mallen som hon upplevde. Men så här är det med Märta Louise. Hon skilde sig från sin man Ari Ben 2016. Då hade de varit gifta i 14 år. Och de har barnen Maud, Lea och Emma tillsammans. Och det ska ju sägas att relationen med Ari Ben var ju också ganska ifrågasatt. För han är Han är en frispråkig författare och konstnär.
Yes, det har man kunnat läst och fått ganska mycket. Men som du säger, jag gillar verkligen Marta-Louise just för att hon gör sin grej. Hon har ju också avsagt sig sin HKH-titel.
I samband med, eller det var innan bröllopet med Ari Ben, så avsade hon sig sin kungliga status. Hon är fortfarande prinsessa.
Exakt.
Men inte hennes kungliga höghet.
Och det hon gör har också att varit hon kan väldigt mån att kunna jobba och liksom driva sina projekt på sidan av. Och det var ju säkert också mycket därför hon valde att ännu mer gå sin väg. Hon har sysslat med änglaskola, hon har sett böcker om just högkänslighet och gjort reklam för de här vid sidan av såklart.
Och det har varit väldigt ifrågasatt.
Absolut, det hade varit, jag menar bara att hon har ju kunnat gå sin väg lite mer i alla fall. Om, när det inte är kunglig höghet. Men det har ändå blivit väldigt ifrågasatt, som du säger. Och var det i maj i år som hon gick ut via Instagram och avslöjade då sin nya relation?
Hon är tillsammans med en shaman. Man får väl säga att det är ju ingen, det är väl en självutnämnd titel. Mm. Men han heter Derek. De träffades i oktober 2018 och hon skrev bland annat så här: han har fått mig att inse att ovillkorlig kärlek finns. Vilket, och man gläds med henne. För att självklart, det är klart att det är helt fantastiskt att vara förälskad och träffa någon ny. Han har tydligen kommit in i familjen och känner barnen jätteväl och sådär.
Men i och med det här så blev det ju ganska snart ett stort mediepådrag och ifrågasättande kring hennes val av partner. Och det var nog fler som var upprörda än glada, som vi var för hennes skull. Och det dröjde inte lång stund innan hon också fick nog. Och via Instagram satte ner foten där hon bland annat skrev så här:
Sara, vi pausar här lite grann. Vi måste bara ta in det här att det här är en prinsessa av Norge med delvis en offentlig roll kvar.
Hon titulerar ju fortfarande sig själv som prinsessa.
Hon blir tillsammans med en shaman. Mm. Och en shaman tror på andar. En shaman utövar olika tekniker för att driva ut andar. Om ni kollar och lyssnar på oss i Acast-appen kan ni se en bild nu på Marta-Louise och shaman Derek Verrett, som han heter. Alltså det är ju inte så att vi, alltså det här måste man ju ändå poängtera, att det är ytterst ovanligt. Mm. Marta-Louise har rätt att tro på precis vad hon vill och bli förälskad i precis vem hon vill. Men det kan ju också vara berättigat att det varit så ifrågasatt.
Mm, för det blev ju väldigt ifrågasatt och det är fortfarande väldigt ifrågasatt. Och då fick ju också Marta-Louise nog och satte ner foten där hon i ett citat på Instagram skriver att det är inte upp till er att välja för mig eller att döma mig. Jag väljer inte min man för att tillfredsställa någon av er eller normerna eller facken som ni valt att stoppa in mig i.
Och det kan man ju vara överens med henne om.
Absolut.
Alltså hon är en människa med precis samma rättigheter som alla andra. Men hon måste också förstå att det kommer reaktioner på hennes val.
Men det jag tror har blivit grejen med det här, det är inte bara hennes, alltså att han är shaman, utan det är också hela grejen runt om. Det hon har gjort reklam för hans böcker, hans företagande, hans föreläsningar, hans, vad säger man, treatments och allting via sin prinsessroll. Hon har använt sitt prinsesskonto på Instagram för att marknadsföra shamanens verksamhet.
Och framförallt då den här föreläsningsturnén som hon gjorde tillsammans med honom, som fick namnet Prinsessan och shamanen. Och det här är någonting, det gick ju ända upp till extra ledning på Kungliga slottet i Norge, kan man väl säga.
Fick Kronprins Haakon ta henne i örat.
Ja, och han gjorde ett uttalande kring det där också, att han önskade ha en diskussion kring användandet av prinsesstiteln i kommersiella sammanhang.
Ja, och vad resulterade det i då?
Nej, men hon gjorde ju avbön sen. Mm. Hon gjorde ett långt och fint inlägg om att hon i fortsättningen ska skilja mellan hennes offentliga roll och den mer privata. Och det är det privata Instagramkontot som hon sen skapade.
Marta-Louise tror jag det heter.
Ja, som hon fortfarande gör reklam för.
Väldigt mycket, ska jag säga.
Till exempel för shamanens debutbok nu som har kommit, som heter Spirit Hacking.
Yes, där ska man alltså kunna på något sätt hacka sin egna ande,
tror jag. Ja, men det handlar mycket om shamantekniker som då ska få en att må bättre och det ena med andra. Och vi säger en gång till, alla människor är fria att tro på precis vad de vill.
Absolut.
Och Marta-Louise i allra högsta grad. Men det här blir problematiskt. Jag tänker även fast hon nu skiljer på sin offentliga roll.
Men var går gränsen egentligen? Hur mycket reklam får man göra för i sådana här kommersiella sammanhang, oavsett om man heter I am Marta-Louise eller Princess.
Alla vet ju fortfarande vem hon är.
Ja, men exakt.
Och vad hon är.
Och att hon till och med då började, som du sa, att döpte någonting de hade ihop med shamanen och prinsessan.
Mm.
Var går gränsen? Vad får man egentligen göra? Om jag skulle det här kunna hända i Sverige?
Jag kan inte ens se det framför mig. Jag kan inte se att till exempel Madeleine skulle bli tillsammans med en shaman och börja göra reklam för sådana saker. Kanske är det lite lösare tyglar i norska kungahuset, jag vet inte.
Nej.
Men det är ändå så här att ska vi då, är signalen till oss alla att vi ska betrakta Märta Louise som en vanlig influencer?
Ja,
eller
det är frågan.
Är signalen, för hon är också väldigt upprörd över den här kritiken hon får.
Mm.
Hon säger gång på gång till de då som kommenterar, för det kommer mycket elaka kommentarer och ändå också helt normala kommentarer kring och ifrågasättande kring henne på Instagram. Och det är lite flummiga svar som ges från Märta Louise, men hon är också lite irriterad för hon tycker att alla har rätt att få bli lyckliga på sitt sätt.
Mm.
Och det får man.
Nej, men vi måste ju ta upp det här att det, inte nog med det så har ju också shamanen gjort ganska så här stora påhopp. Nu är väldigt mycket om det i det här avsnittet, men mot media.
Mm.
Han rasar ju och tycker att det är...
Han skriver att medierna manipulerar människors hjärnor så att vi ska bli mer mottagliga för våld och mörker. Och då undrar jag, min fråga till shamanen är, vad är det för krafter? Alltså jag sitter ju på, eller vi sitter på ett företag, Schibsted, som är rätt stort här i Norden. Det är ju ganska fantastiskt att tänka sig att det skulle finnas någon stor mörk kraft bakom Schibsted som nu ska liksom skruva folks hjärnor.
Ja.
Det här är ju liksom tankar som handlar lite om tomtar och troll.
Mm.
Och det har hon också fått kritik för. För att i den här boken, shamanens bok, så beskriver han en scen där en människa blir besatt av en ande som blåser ett stort hål genom hans kropp och det är eld och det är fight och det ena med andra. Och det är så här, jag kan också skriva en sån saga.
Ja.
Men som sagt, det verkar då finnas människor som på allvar tror på sånt här och det får de. Det är helt okej. Men ska Märta Louise göra reklam för sånt här?
Ja, det är frågan och det är ju väldigt ifrågasatt och det kommer troligen att förbli väldigt ifrågasatt. Och inte nog med det så kom ju nu som en bomb här, var en vecka sedan, att då har även shamanen gjort ett uttal i ett podcastavsnitt som var allt annat än okej, oavsett om det handlar om en kunglighet eller en privatperson, ens flickvän, ens pojkvän, whatsoever.
Han pratade väldigt öppet om sitt sexliv. Han pratade om antal gånger, någon får orgasm och det ena med det andra. Det här är väldigt, väldigt privat och väldigt intimt. Hade jag varit Märta Louise hade jag inte velat att han pratade om sådana här saker.
Nej.
Så att det känns som att också det här paret testar gränserna hela tiden. Och hon har också fått en del försvar, ska vi lägga till. Alexandra Pascalido, som vi alla känner till, har försvarat Märta och säger: varför postar ni massor med elaka kommentarer? Varför förgiftar ni persons Instagram? Särskilt när du inte vet något om saken. Kanske borde du reflektera och hitta ljuset inom det istället. Jag tycker det är jättefint försvar. Men man måste också se det här ifrån en vinkel ovanifrån på något vis. Att... hur mycket kan man töja på gränserna kring en offentlig roll?
Jag tror det kommer bli, liksom, vad, kommer det få något slut? Kommer det fortsätta? Vad liksom kommer bli summan av det här?
Jag vet inte, jag tror nog att shamanens affärer har blomstrat tack vare den här uppmärksamheten. Det kostar från $700 i timmen och uppåt att ha en timmes session med honom. Det är mycket pengar.
Ja, det är väldigt
boken
mycket
har fått enorm spridning. Så att det är klart att och jag hyser inga sådana tankar kring honom. Jag tror att han absolut är jätteförälskad i Märta Louise. Men det här är en annan aspekt på det de håller på med.
Det vi lyfter är om en kunglighet egentligen kan göra reklam för den här typen av verksamhet.
Ja.
Det är väl egentligen det vi vill. Dit vi vill komma.
Mm. Mm. Och vad tycker du om det?
Jag ska alltid vara så diplomatisk och tråkig. Men jag tycker att man ska ju, som du säger, det är så här, om de vill vara kära varandra och ha sitt liv tillsammans, jättehärligt att de har träffat varandra. Men jag har lite svårt för när man brukar sin prinsesstitel i att göra reklam för hans kommersiella verksamhet i form av böcker, föreläsningar och allt möjligt däremellan.
Ja.
Jag tycker bara att man kanske ska tänka till lite där innan man ger sig in i den världen. Det är en ganska tunn is. Punkt. Vi har fått in lyssnarfrågor.
Ja, det är jätteroligt.
Och vi vill ha fler. Så mejla gärna oss.
kungligt@aftonbladet.se. Det är jätteroligt med frågor.
Du ska få den här nu, Jenny.
Mm.
Den är kopplad till förra avsnittet.
Mm.
När Jenny märkte du förändringar, eller förändring, på att kronprinsessan Victoria började bli mer och mer medietränad? Och på vilket sätt? Hur gammal var Victoria när du intervjuade henne första gången? Den gången du nämnde i förra podcastavsnittet. Och slappnar hon av mer när hon är utomlands mot svensk media än hon är i Sverige? Det undrar Anna.
Ja, hur gammal var hon? Det här var ju 2004. Ni får hjälpa mig att räkna. Vi säger så här. 2004 gjorde jag den här intervjun med kronprinsessan Victoria i Saudiarabien.
Mm.
Otroligt spännande. Och som jag nämnde, just då var hon inte så mediatränad som hon är idag. Så det var ju då vid första mötet som jag faktiskt märkte på det. Och när den här förändringen kom, jag tror mycket hände när hon började jobba mer nära Elisabeth Harras Wahlberg, som sen blev hennes hovmarskalk. Hon jobbade ju på pressavdelningen till en början. Jag tror att Elisabeth satte igång ett viktigt arbete med Victoria som blivande drottning av Sverige. Att vara mer kanske försiktig, för Victoria blev ju bränd flera gånger under sin ungdomstid med medierna. Det har hon själv berättat också, att hon kanske var lite godtrogen till en början. Men det hände någonting där när Elisabeth Harras Wahlberg klev in.
Mm.
Och idag så är ju Victoria så otroligt van vid att svara på frågor. Är det en fråga hon inte vill svara på, så är hon väldigt diplomatisk och skicklig och vänder det snabbt till det ämne hon vill prata om.
Och angående det, hur tycker du att hon är mot svensk media utomlands kontra i Sverige?
Kanske lite mer öppen, men det beror ju på att man reser ju, som journalist så reser man ju tillsammans med hela det här entouraget, kronprinsessan och de som följer henne. Man träffas på olika nedslag under den här resan. Man kanske får en relation där man pratar lite mer fritt i pauser och så vidare. Så att det är klart att, jag kan nog tycka att det är lättare att närma sig henne utomlands.
Mm. Spännande.
Vi har en annan fråga också, Sara. Varför har Englands drottning svenska serafimerorden? Vad är sambandet mellan henne och svenska kungahuset, undrar Jennifer.
Ja, men det är ju som så att Englands drottning har ju fått det här vid ett besök i Sverige helt enkelt.
Precis, man byter ordensband med varandra.
Mm.
Och så bär man gärna det när man besöker landet igen och det är galamiddag och så vidare.
En liten hyllning.
Ja,
fint. Men den här podden är ju tillbaka även nästa fredag. Och vi är så glada att ni lyssnar.
Och ni kan följa oss på Instagram. Kungligt gänget och jag finns på att kungligt med Jenny.
Och mig hittar ni på royalistan.se.
Säger man ens att? Nej.
Ja,
kungligt med Jenny
räcker. Kungligt med Jenny och royalistan.se. Skriv gärna in frågor och vi önskar alla en kunglig helg.